Om du redan tittat på de tidigare delarna av den här kursen så vet du nu hur du sätter upp lagring och nätverk i Azure. Och med det avklarat ska vi nu skapa våra första virtuella maskiner och placera dem på vårt lagringskonto och på våra virtuella nätverk. Jag kommer i den här delen prata lite om vilka olika virtuella maskiner du kan skapa, vilka operativsystem och applikationer vi har stöd för, hur det här med licensiering fungerar, hur du kan flytta virtuella maskiner mellan Azure och din lokala datahall. Och sen en hel del om cloud services och hur en sådan kan jobba med lastbalansering, automatisk skalbarhet och lite annat smått och gott. Vi börjar med något enkelt. De olika storlekarna och konfigurationerna på våra virtuella servrar som du kan skapa i Azure. För det första så har vi två huvudkategorier, basic och standard. Vi tittar nu på en lista över de storlekarna som hör till basic och ser att vi har ett antal olika att välja mellan. Som ni ser finns det ett visst mönster kopplat till CPUer och datadiskar. Du kan ha dubbelt så många diskar som CPUer. Vi kommer senare titta på saker som lastbalansering och automatisk skalbarhet. Det viktiga att veta när det kommer till basic-maskiner är att de inte kan lastbalanseras eller skalas upp automatiskt. Priset för de här maskinerna är förstås något billigare på grund av det här. Basic-maskiner fungerar alldeles utmärkt ändå, även utan att de här lite mer avancerade funktionerna finns. För applikationer som bara behöver en instans, för test och utveckling kanske, eller kanske för relativt simpla batch-jobb. Våra standardmaskiner däremot, de har stöd för både lastbalansering och automatisk skalbarhet och de finns även i flera varianter än Basic. Även här ser vi mönstret diskar lika med dubbelt så många CPUer. Ganska nyligen la vi till storlekarna A8 och A9 och som ni ser har de InfiniBand-utrustning, vilket ger oss en betydlig prestandaökning vad gäller hastigheten på maskinernas nät. På våra maskiner kan vi köra flera olika operativsystem. De som vi officiellt har stöd för och som vi har färdiga mallar för är från oss Windows Server 2008 R2 och uppåt. Men du kan även köra flera olika Linux-varianter, OpenSUSE, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux. Vi har dessutom stöd för flera av Oracles lösningar som WebLogic, databaser, Oracle Linux, Azure och även Hyper-V, vår virtualiseringsplattform, är de enda virtualiseringsplattformarna som Oracle har gett sitt officiella stöd för. Våra egna applikationer som SQL Server, Bistock Server, SharePoint går självklart alldeles utmärkt att köra i Azure och vi har färdiga mallar för alla dem. Förutom SQL Server, SharePoint och Bistock har vi stöd för hela System Center-plattformen och även flera av de olika roller en Windows Server-maskin kan ha som Active Directory, DNS, webbserver, filserver och mycket mer. För en komplett lista kan ni surfa in på länken som ni ser här på bilden. Vad gäller licenser så är det ganska enkelt. För våra egna operativsystem ingår licensen i kostnaden för den virtuella maskinen. Du är alltså automatiskt licensierad för alla våra operativsystem. För våra applikationer som SQL och Bistock kan du om du önskar flytta med de licenserna som du redan sitter på. För externa applikationer som till exempel Oracle gäller att du måste ta kontakt med den aktuella leverantören och se vad som gäller. När du väl skapar din första virtuella server i Azure kommer du också per automatik att skapa en cloud service. En cloud service kan bestå av en eller flera virtuella maskiner och en virtuell maskin finns alltid i en cloud service. En cloud service har en gemensam publik IP4-adress, ett gemensamt publikt namn, gemensamma brandväggsinställningar och du kan i en cloud service sätta upp lastbalansering. Den publika IP-adressen kommer alltid att vara densamma så länge det finns minst en server kvar i din cloud service. Inuti din cloud service har dina servrar interna IP-adresser som gäller så länge maskinen är igång. De går att reservera om man vill att en server ska behålla sin IP-adress även om den stängs av. En cloud service kan som sagt innehålla fler än en virtuell server. De delar då IP-adress och namn och kan på så sätt bli lastbalanserade. Om du dessutom placerar dem i samma availability set kan du jobba med automatisk skalbarhet och baserat på last starta eller stänga ner en eller fler virtuella servrar. Och vi kommer strax titta närmare på det. Du kan som mest ha 50 virtuella maskiner i samma cloud service. Du kan ha som mest 20 cloud services per Azure-prenumeration. Och du kan som mest ha 1024 virtuella maskiner på samma virtuella nätverk. Med hjälp av port forwarding kan vi se till att virtuella servrar med samma gemensamma IP-adress kan exponera samma tjänst på samma port utan att det blir en krock. Du konfigurerar det här med hjälp av olika publika portar som sedan översätts till korrekt intern port. Bilden visar hur du på port 3389 kan ansluta via RDP genom att prata med port 5589 för VM1 och port 5587 för VM2. 5589 och 5587, de publika portarna, översätts då till den interna porten 3389. Som standard skapar vi den här sortens portöversättningstabeller för både RDP och för PowerShell för att underlätta för administration på distans. På Linux-maskiner gör vi samma för SSH. Du kan själv välja vilka portar som ska exponeras och på vilka publika portar det här ska ske. Du kan både lägga till och ta bort portar på egen hand. Och om vi då vill skapa vår första virtuell maskin i Azure med hjälp av PowerShell så ser det ut så här. Vi börjar med att skapa lite variabler och skicka in lite värden. Ett namn på maskinen, ett namn på vår cloud service, vilken affinity group vi vill att maskinen ska hamna i. Och även vilket nätverk och vilket subnät. Och så sparar vi ner det här i variabler. Så att än så länge har vi alltså inte gjort någonting. Utan vi har bara angett lite värden. VM image, vilken image vi ska använda oss av. Och då hämtar vi hem det med hjälp av kommandot get Azure image. Och filtrerar det på med hjälp av where object label. Lika med det där. Så provar vi att köra allt det och det borde gå alldeles utmärkt. När det är klart kan vi titta vad som hamnade i vår variabel. Alltså en VOD-fil med Windows Server 2012 R2 datacenter på. Vi kör sedan kommandot get credentials och lägger det i variabeln vmadmin. Och det här är för att skapa det lokala adminkontot. Så att då anger vi ett namn, Azure Admin, och ett lösenord. Kan vi senare i skriptet anropa det här med hjälp av vmadmin.password. Så, då ska vi göra en liten specialare här också. Vi ska ansluta oss till en domän. Det här kan man alltså göra. VM-domain, ett namn på domänen. Och det vi sen gör är att vi tar alla de här värdena och sparar ner i en variabel med hjälp av kommandot new Azure VM config. Där vi då skickar med namn, image och vi säger att vi vill ansluta till en domän med hjälp av den här get credentials där vi knappar in under get credentials. VM-admin-variabeln. Och vi lägger också till en endpoint för port 80. Och kallar den för web-http, publik port 80, lokal port 80. Och så säger vi vilket subnät vi ska landa på. Det här sparar vi alltså ner i variabeln VM1. Och vi tar sedan den variabeln. Skickar den vidare. Vi pipar den till new Azure VM. Och skickar med vårt service name, vårt virtuella nätverk och våran affinity group. Så att det är först nu som maskinen alltså skapas. Tidigare har vi bara angett hur den ska konfigureras. Och succeeded fick vi på det. Så nu är vår maskin på gång. Vi går tillbaka till portalen och tittar under Virtual Machines. Vi tar och laddar om den sidan. Och ser då att vi har NVA IAS Azure 01, en ny virtuell maskin som håller på att skapas. Om vi istället vill göra det här i portalen så går vi på New Virtual Machine, From Gallery. Väljer en image. Och här ser ni som sagt SQL, Oracle, Java, SharePoint. Puppet. Här ser vi mallar som jag har laddat upp själv. Så vi tittar senare på hur man gör. Men vi går till Windows Server, väljer Data Center. Vi ger maskinen ett namn. Och så får vi här välja vilken sorts maskin vi vill ha. Vi tar en A2 och så skapar vi ett lokalt admin-konto, Azure Admin. Trycker på nästa. Om vi får välja om vi ska ansluta till en cloud service som redan finns eller om vi ska skapa en ny. Vi ansluter till den som vi skapade tidigare i PowerShell. Vilket subnät ska vi tillhöra? Vilket storage-konto vill vi ligga på? Vill vi ha ett availability set? Ska vi skapa ett? Det ska vi inte nu. Och här kan vi då också lägga till nya endpoints som vi gjorde i vårt PowerShell-skript också. Så här gör vi samma sak. Port 8080, men vi tar bort den och trycker på nästa. Här kan jag även installera en del extra tillbehör, låt mig säga. För Puppet, Chef. Även en del säkerhetstillägg från Symantec och Trend Micro. Men vi skippar den nu och trycker på OK. Och ser att vår maskin startas. En stor fördel med Azure jämfört med många andra molnleverantörer är att det är extremt enkelt att flytta dina virtuella maskiner mellan Azure och din lokala Hyper-V-plattform. Du kan enkelt både skicka upp servrar till Azure och plocka tillbaka dem om du i något scenario bestämmer dig för att köra servrarna lokalt igen. Du kan också konfigurera en färdig maskin som en mall och sen ladda upp den till Azure och använda den som en mall i ditt galleri. Precis som de färdiga mallarna vi har skapat sen tidigare. För att det ska funka måste det vara en VOD-fil och du kan ladda upp den då som en vanlig disk eller som en image. Det här gör du i PowerShell och det ser ut så här. Om du är van vid att jobba med Hyper-V så har du förmodligen vant dig vid VODX-formatet. Och eftersom det då inte funkar så om man har en sån fil får man börja med att göra om den till en VOD-fil med kommandot convert VOD. Så vi börjar med att köra det och skicka in en VODX-fil. Och ange vart vi vill att den konverterade filen ska hamna. Där har jag redan gjort. Och ni ser här att jag har en VODX-fil och då min exporterade VOD-fil. Jag anger sen i vilket storage-konto jag vill använda mig av, vart min fil ligger och vart i Azure jag vill att min VOD-fil ska hamna när den har blivit uppladdad. Så att än så länge gör jag alltså ingenting utan jag tar bara och sparar ner det här i tre variabler. Sen kör jag kommandot add Azure VOD och anger vart min fil finns med hjälp av min variabel och var den ska hamna med hjälp av min andra variabel. Det här kommer ändå ta ganska lång tid. Det är ändå 8,5 gig som ska laddas upp. Så jag har fuskat lite och redan gjort det här. Så att om vi går till storage så ser vi att jag har ett storage-konto här. Och en container som heter VODs. Och här ligger då min uppladdade VHD-fil. När jag har laddat upp min fil så måste jag också registrera min fil. Antingen som en disk. Det ser ni att jag har gjort här. Och det kan jag också göra från portalen. Om jag ska skapa en ny disk från en VOD. Men jag kan också självklart göra det i PowerShell. Med kommandot add Azure disk. Eller kommandot add Azure VM image. Och även här har jag då fuskat lite. Och alltså redan gjort det här. Så jag laddar upp disken, jag registrerar den sen som en disk eller som en image. Och jag kan då på min virtuella maskin när det är klart välja attach och attach disk. Och då hittar jag min uppladdade VOD-fil här som en available disk och kan ansluta den till min virtuella maskin. Om jag istället vill ladda ner en fil så går det också alldeles utmärkt om jag vill ladda ner en VOD-fil från Azure. Det är ungefär lika lätt. Jag anger vart VOD-filen finns och vart den ska hamna och sen kan jag då köra kommandot save Azure VHD. Om jag nu skapar en maskin från mitt galleri så ska jag visa hur det ser ut när jag har laddat upp egna diskar. Då hittar jag det här under My Images. Så där har vi en VOD-fil som jag då har laddat upp själv som en mall. Och där kan ni då också göra för era servrar om ni har ett specifikt sätt att konfigurera och installera dem. Så gör ni det och laddar upp dem i Azure. Om vi tittar lite mer på vad vi kan göra i portalen, lite enkla saker, så kan vi när vi har markerat en virtuell maskin koppla upp oss till den, connect. Vi laddar då ner en RDP-fil som vi kan köra på det där sättet. Vi kan också stänga av maskinen, starta om maskinen. Vi kan lägga till fler diskar. Och om vi har en disk tillagd redan så kan vi ta bort den. Vi kan fånga, spara ner en maskin. Och vi kan också säga då att vi har kört sysprep och spara ner den som en image. Om vi klickar oss in på en enskild maskin så ser vi till exempel vilken publik IP-adress vi ligger på. Och även våran interna IP-adress. Om vi jobbat med virtuella nätverk så har vi ju själva styrt över det här. Om inte så har Azure sett till att den ändå fått en adress att jobba med. Klickar vi oss in under Endpoint så ser vi vilka interna portar vi har valt att exponera och vilken extern port du ska anropa för att komma till den privata porten. Och under Configure så kan du ändra storlek på din virtuella maskin. Det här är något som kräver en omstart. Availability sets ska vi visa lite senare. Men det här var några av de grejerna som du kan göra i vår portal. Som du precis såg så har vi något i Azure som kallas för availability sets. Något du måste förstå om du ska bygga felsäkra tjänster som alltid snurrar. Att skapa ett availability set i Azure och placera dina servrar i ett sånt gör att vi placerar de här servrarna i olika så kallade upgrade och fault domains i våra datacenter. I praktiken innebär olika fault domains att vi placerar dem i olika serverrack och att vi på så sätt garanterar att din tjänst alltid är uppe om något skulle gå sönder. Behöver vi göra underhåll på den underliggande hårdvaran så ser våra olika upgrade domains till att vi inte gör det här på alla dina servrar i samma availability sets på samma gång. Availability sets blir viktiga när vi pratar SLAer och garanterad upptid. För att ge dina virtuella servrar en garanterad upptid på 99,95%, vilket alltså innebär drygt 3 timmars nedtid på ett år, så krävs det att den tjänst du har i Azure går att distribuera på flera servrar och att de servrarna placeras i ett availability set. För dina virtuella nätverk garanterar vi 99,9% upptid. Förutom att dina tjänster inte går ner så är det förstås viktigt att de kan hantera all last. Ett sätt att göra det på är att jobba med lastbalanserade endpoints. Det här skulle till exempel kunna vara en webbapplikation som hanteras av två virtuella maskiner som båda då kan ta emot trafiken och hantera den. Trafiken anländer på en IP-adress och på en port. Med hjälp av våra lastbalanserade endpoints alternerar vi mellan de olika virtuella maskinerna som din tjänst ligger på med en enkel round-robin-algoritm. Vi ska senare titta på hur vi konfigurerar det här. Genom att då kombinera lastbalanserade endpoints och availability sets kan vi bygga applikationer som både är väldigt driftsäkra och som dessutom på ett smart sätt kan hantera all trafik som kommer in. Vi kan ha olika availability sets för applikationens olika lager, som här. Ett set för våra webbservrar och ett annat för våra databaser. Vi kan dessutom jobba ännu smartare genom att använda oss av vad vi kallar för autoscaling, där du både kan starta och stänga av virtuella maskiner baserat på hur hårt belastade de är. På så sätt behöver du aldrig betala för att ha många servrar uppe när lasten är låg. Och det hela sköts helt automatiskt av oss enligt de regler du satt upp som definierar vad hög respektive låg last ska innebära. Du behöver initialt skapa alla de virtuella maskinerna som ska kunna startas eller stoppas. Det är inte mer automatiskt än så. När maskinerna väl är på plats kan vi däremot ta över och starta och stoppa dem efter behov. Jag ska nu i webbportalen visa hur vi kan jobba med availability sets, lastbalansering och autoscaling. Jag har förberett det hela genom att skapa två servrar som kör SharePoint. Den ena heter LabWeb 02 och den andra heter LabWeb 01. Går vi in och tittar på LabWeb 02 så kan jag under Endpoints gå in och skapa en ny Endpoint för att öppna upp port 80. Jag säger då att jag vill skapa en fristående sån, HTTP 8080, men att jag vill skapa ett lastbalanserat set. Jag ger det här lastbalanserade setet ett namn, LabWeb LB, och klickar på OK. Och så var den klar och då kan jag gå in på LabWeb 01. Där har vi publikport 80, privatport 80, LabWeb LB. Jag går in på LabWeb 01 och lägger till även här port 80, men jag säger att den här ska ansluta sig till en redan existerande lastbalanserat set. Sådär. Vi ger den ett namn, webb. Och så trycker vi på OK. Och vi får då en endpoint som pekar på samma publika port, samma privata port, den ligger på samma IP-adress. Och tillsammans så utgör de då vårt lastbalanserade LabWeb LB-set. Så, då var det klart. Samma portar, publika, privata. Samma lastbalanserade sätt. Vi kan förstås göra det här i PowerShell också. Då börjar vi med att hämta hem vår virtuella maskin, GetAzure VM, som ligger på den där tjänsten och som heter sådär. Och vi kan sen köra kommandot AddAzure Endpoint. Vi pipar vidare till det, där vi då säger 8080 LabWeb LB och så kan vi göra en uppdatering av vår Azure VM. Och så skulle man kunna automatisera det här med hjälp av PowerShell. Om vi nu går in under Configuration ser vi att mina två webbservrar är placerade i samma availability set. Kan också skapa ett nytt här om jag känner för det. Men det ska vi förstås inte göra nu, så vi tar Discard på det. Om vi nu går in under Cloud Services och tittar på den Cloud Servicen som de här maskinerna ligger i, LabDB01 heter den, och tittar under Instances så kan vi här se då att de här webbservrarna ligger på olika update domains. Den här ligger på ettan och fault domain ettan och den andra ligger på update och fault domain 0. Så att här får ni en grafisk representation av det. Avslutningsvis så klickar vi oss fram till det som heter autoscaling och då ska vi säga att vi vill konfigurera det för de här webbservrarna. Vi vill stänga av och sätta på dem lite olika beroende på hur mycket last som ligger på dem. Så då klickar vi oss ner här till LabWeb 01 och säger att vi vill skala baserat på hur vår CPU är belastad. Och det där är den targeten vi har. Vi vill ligga någonstans mellan 40 och 60. Och vi kan skala upp en instans åt gången. Och vi kan då säga hur länge vi ska vänta efter att vi har gjort en sån operation på att göra den igen. För både uppskalning och nedskalning. Och så kan vi spara det. Och det som nu kommer hända är alltså att om vi har lite last på maskinerna så stängs en av maskinerna av. Och här uppe ser vi om det är påslaget eller avslaget. Och under prediction så kommer man även sen senare kunna se hur mycket vi faktiskt har tjänat på det här. Och därmed är vårt kapitel om virtuella maskiner i Azure klart. Vi har tittat på olika storlekar. Det viktigaste att komma ihåg är att basic-maskinerna inte kan lastbalanseras eller autoskalas som vi nyss visade. Vi gick igenom vilka olika applikationer Azure har officiellt stöd för och hur det här med licenser fungerar. Vi tittade sen på hur vi kunde flytta våra virtuella diskar fram och tillbaka mellan Azure och Hyper-V. Och avslutningsvis tittade vi på våra cloud services och hur våra virtuella servrar kan lastbalanseras, skalas upp och ner. Och hur vi kan jobba med så kallade endpoints. I nästa del ska vi titta på automatisering och även övervakning av våra virtuella servrar.